Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd sommarspecial med mig, Anna Ginged.
Sommar.
Det är okej. Varsågod.
Sa du något?
Med mig, Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl. Idag kliver jag på semester.
Oh.
As we speak.
Hur känns det?
Men alltså, ja, det känns så fruktansvärt bra.
Oh.
Snudd på övertänd.
Jag vet ju att du också har orimligt många semesterveckor. Det är ju nästan som att du har slungats tillbaka i tid och ligger på någon form av föräldraledighetsschema.
Mm.
Det är helt sant.
Ja, jag tog en ordentlig förhandling med min chef och frågade, hur gör vi nu egentligen med semester?
Mm.
Har jag ingen semester eller har jag bara semester? Och då svarade hon så här, du gör precis hur fan du vill, det brukar du göra. Gött, sa jag. Alltså det är ju med mig själv jag pratar nu, för er som inte riktigt är med.
Ja.
Och sen tog jag semester, så jag har semester från idag till någonstans där vid skolstart.
Slut.
Men det ska också sägas att jag kommer så att säga nibbla på, jag kommer inte plocka ur hjärnan ur mitt skallben, utan jag har små grejer, men de är så oerhört små, så att jag förnekar dem bara. Gud. Och tänker att jag är ledig nu i orimligt många veckor.
Good for you, honey.
Framförallt ska jag inte resa någonstans, åka tåg, leverera powerpoints och hålla på med det där.
Nej, man blir lite trött på det där. Det tar
alltså,
energi
man blir
att hålla på.
Själsligt ramsned.
Ja,
just det. Är som en bil som har smackat in med höger fram in i en bergvägg. Så hela jävla chassit är liksom ihop snurvlat. Så är ju hela själen.
Ja.
Där har du det.
Asch, det blir bra med semester.
Du har ju haft semester flera dagar.
Ja. Oh. Nej, det brukar ta mig ett par, tre dagar att liksom komma in i semesterlunk.
Mm.
Men icke. Icke, sa Nicke.
Du är båt.
Det har gått utomordentligt, geschwint.
Och hörni, idag är det ju sommar Q&A, alltså en Q&A utan något särskilt tema. För det här är ju vårt sista avsnitt. Och innan ni nu får panik... Så kommer vi komma tillbaka. Det är sista avsnittet innan vårt sommaruppehåll som vi kommer ha för första gången. Det här är första gången sedan poddens start som vi faktiskt har, så att säga, ett litet break.
Och detta beror ju på att vi ska ägna oss åt andra saker under den här tiden. Mm. Vi ska ju inte bara lapa sol och rosé. Vi ska ju jobba.
Ja, så jag vet. Men vi ska till Almedalen.
Ja, och vi ska skriva en bok och vi har ju lite skit, så att säga, att ta tag i här under semestern.
Ja, men det är ju ändå under, så att säga, trevliga former.
Ja, oh ja.
Vi ska ju ut till vår skärgård och, så att säga, blanda salta dopp med svettiga timmar på paddelbanan med jinkatonka. Och så ska vi ju skita ur oss starten på en ny bok.
Just det.
Men ska vi bara säga Almedalen, för er som råkar befinna er på Gotland måndagen den 4 juli så kommer vi alltså ha en liten show.
Ja, det kanske var att skjuta lite över målet. Men vi ska i vart fall livesända, eller så här, vi ska podda.
Ja,
medelst...
vi ska moderera ett samtal.
Ja, just det. Och det tror jag kommer bli spännande. Det kommer bli en ny erfarenhet. Men också en trevlig sådan, tror jag.
Det tror jag. Och i ena ringhörnan så kommer vi ha ordföranden för Polisförbundet. Och vi kommer ha rikspolischefen Anders Thornberg. Och sen kommer vi ha diverse politiker. Som på något sätt utsätter hela skiten för bluewashing. Det vill säga man försöker vattna ur polisens kunskap för att kunna säga att jävlar vad mycket polisanställda vi petar in med vår politik. Så som inte poliser utan bara random anställda. Och vi ska stå någonstans i mitten och försöka få till ett riktigt bra samtal kring det här. Mm. Det kommer bandas och det kommer att sändas torsdagen den 7 juli. Så
just det.
ett litet sådär inhopp mitt i vårt avbrott. För att idag sänder vi ett avsnitt. Sen blir det ingenting nästa vecka. Och veckan efter det blir det bara då Almedalsavsnittet. Och sen blir det ingenting veckan efter det. Och så är vi tillbaka i full kareta, utvilade och härliga 21 juli.
Mm.
Där har du det. Ulla-Bella har nu lagt ut sommarplaneringen för er.
Mm. Ja, men det blir bra.
Får föreslå att ni som inte har redan gjort det, kan vi föreslå att ni ägnar sommaren åt att gå in och lyssna på förra sommarens följetong?
Just det. Ja, det är en bra idé. Absolut.
Det är en bra idé.
Ja.
Kom ju men ofta du, med sådana.
Förlåt?
Jag kom ju ofta med sådana.
Ja, absolut. Verkligen. Verkligen. Men du, det har ju drällt in frågor.
Det var det sjukaste.
Ja, men alltså, hallå. Hur ska vi klara det här på mindre än en timme?
Nej, men det kommer vi inte göra. Jag har ju 5 A4-sidor Times New Roman 12 punkter.
Ja, 11
framför
faktiskt,
mig med frågor.
Till och med.
11 till och med. Nej, det kommer vi inte hinna.
Nej, det kommer vi inte. Men jag tänker så här, vi får blanda och ge lite. Vi har ju frågor i huvudsak 3 kategorier kan man säga.
Jaha.
Det är under segmentet krim. Inte så förvånande.
Nej.
Vi har också segmentet övrigt. Också ett väldigt stort.
Den känner jag mig försiktigt nyfiken på.
Ja. Och sen har vi ett litet segment som jag har kallat sommartema. Och där är jag lite sugen på att direkt bara helt iskallt slänga ut en första fråga.
Ja, men, och du, som du märker, jag åker i sidovagn. Du har ju både fixat det här med Q&A, du har vispat in frågorna och sammanställt, så att jag ligger liksom i nollläge här.
Asch,
men jag
du.
Är så jävla redo.
Du kommer dundra i kapp. Men ja. Då undrar jag nu, som en första liten icebreaker i dubbel mening. Har du, Lena Ljungdahl, någon glassfavorit?
Har den frågan kommit i år igen? Så vi drog den i långbänk förra gången. Har jag en glassfavorit? Var det tipptopp? Jag drog till mig sist. Eller vad fan var det?
Ja, det är så dumt. Ja, det var tipptopp.
Ja, det var faktiskt dumt. Och det är lika dumt nu. Har jag en glassfavorit? Jag skulle säga så här att jag provade den här nya tipptopp häromdagen på en bensinmack.
Ja, den här salted caramel.
Ja, den var helt värdelös.
Ja, den var för lite svung i den.
Ja, men det var varken salt eller karamell.
Just det.
Man gick bara liksom i förlust för själva tipptopperiet.
Mm, mm.
Jag skulle säga att jag åt en glass häromkvällen som var en sån här burk, du vet, lockburk, dyr glass.
Ben och den Jerry. Hette...
Kanske? Nej, det var något annat märke. Kanske lejonet, jag har ingen aning. Men det var blueberry cheesecake.
Mm-hmm, mm-hmm.
Den var faktiskt fin.
Mm-hmm.
Jag ger dig den. Den smakade verkligen cheesecake med blåbär på.
Vad bra. Ja, men vad härligt. Ja. Vill du välja en fråga härnäst? Eller hur lägger vi upp det här?
Nu ska vi se här, vintips, när det har jag inga sommardrinkar, jag kör ju alltid så antingen jinkatonka eller så kör jag min gamla flatklubbs Lena.
Mm-hmm.
Och den är ingen konstighet.
Flatklubbs Lena, vad är det då?
Driver du med mig?
Nej.
Är du helt tappad?
Nej, men vad då? Sommardrink.
Okej, okay, Anna, det är likör 43.
Ja, men på sommaren, dricker du det på, alltså är det din bästa sommardrink verkligen?
Den är året runt, okay. Så att säga. Likör 43, havredryck, kardemumma, krossad is. Shakey, shakey, dricky, dricky.
Mm, den är lite för party, jul, party. För mycket vintersäsong för mig. Här skulle jag vilja faktiskt flagga upp en, kanske en otippad dryck.
Ja.
Jag ger dig Campari, apelsinjuice och massor med is. Där har
nej,
du.
Men sluta. Jo. Farsa skämt och gubbdricka.
Ja, det är sommarlivselixir. Men låt oss inte fastna.
Nej, stopp. Nu kommer jag på en till.
Okay.
Som jag drack på Capri.
Sex limoncello.
Nej. Limoncello spritz. Blanda prosecco gott. Och limoncello.
Mm, det är fint.
Okej, nu slutar vi upp med det här gubbs.
Sluta upp med det här tramsandet nu. Jag tycker det är ovärdigt.
Välj en fråga nu, Anna.
Ska jag välja ändå?
Ja.
Okej, då tar vi en krimfråga.
Mm.
Vad är ett spaningsmord och varför heter det så?
Ja, har vi inte svarat på den här?
Jag vet inte.
Spaningsmord är ju när någon så att säga har mordats, men man vet inte av vem. Och fram till att man har en skäligen misstänkt så kallar man det för ett spaningsmord.
Mm.
Det var väl det enkla svaret?
Ja, och också ett korrekt svar.
Ja,
jag vill påstå.
Jag förstår att det är ett konstigt namn nu när man tänker på det. Men man spanar ju på olika typer av tänkbara spår fram till dess man vet. Ungefär som man höll på när, säg när Anna Lind dog. Det var ett spaningsmord. Och jävlar vad det spanades. Jag tror vi satt på 400 adresser samtidigt.
Mm.
Tänkbara människor som eventuellt och så. Mm. Fram till att man vet. Och då är det egentligen bara ett mord där det finns en kanske en skäligen misstänkt.
Mm. Just det.
Mm?
Later that same evening.
Du vill att jag ska ta en till fråga, eller?
jag står på stationen fortfarande. Jag har inte kommit igång. Kör bara.
Vilket är det medialt mest uppmärksammade mordet ni har arbetat med? Och jag tycker att vi kan extendera till att omfatta brott. Det medialt mest uppmärksammade. Utredning. Jag kan börja svara så kan du fundera då.
Ja, gör det.
Jag tror på rak arm, så här, om jag bara direkt hugger, så tror jag att det är styckmordet i Askersund. Det blev väldigt, väldigt medialt uppmärksammat, just tror jag på grund av att det var en kvinnlig mördare. Men jag har också jobbat här sista året, ett och ett halvt åren egentligen, med ett ärende som nu precis har nått media och som kommer kanske framöver att beskrivas som Sveriges största amfetamintillslag. Och jag ska in och vittna i det om faktiskt 2 veckor, precis när vi har kommit hem från Almedalen. Och det här tror jag kommer skrivas om ganska mycket. Där har vi haft hjälp av FBI och inom chattar och sådär. Det kommer bli, ja, det är ett intressant case faktiskt.
Då kommer vi få läsa mer om din så att säga excellens i det caset som jag
det var ju inte bara min såklart. Det är ju många som har jobbat med det här caset. Ja, men det jag kan säga...
Som alltid är det.
Som
det.
Alltid. Men däremot så kan jag säga att det här är ju ett ärende som jag har lärt mig otroligt mycket av. Jag som har väldigt lite erfarenhet av att ha jobbat med narkotika. Om vi börjar där. Alltså att jobba i en sån miljö är en sak. Men också spårsäkring i en miljö som skulle kunna beskrivas som en amfetaminfabrik. Alltså det är inte helt givet hur man går tillväga.
Ja, men jag vet inte så här, eftersom jag har hållit på extremt mycket med narkotikabrott så har jag ju haft att göra med allsköns jävla kändisar. Och där blir det ju väldigt medialt uppmärksammat av just den anledningen. Att så här, åh nej, inte ska han, håller han på och knarkar? Eller, det blir ju medialt uppmärksammat när vissa kändisar åker fast för brott. Men det är också jätte ointressant.
Ja, men där.
Sen jobbade ju ganska mycket med ett ganska känt mord som vinglade runt på Efterlyst vecka efter vecka efter vecka. För det var ju liksom spaningsmordstadiet och det var ju också av en seriekaraktär. Och där spanade vi på den som då sedermera blev skäligen misstänkt och dömd och absolut fullblodsgalen. Så det var ju ganska sådär. Och sen så har man väl tagit ett par såna här rekordbeslag. Men det blir inte så stora notiser om det. Faktiskt.
Sen har jag ju
den här fallenheten, för att i samma sekund som vi klappar ihop ett ärende, då är det som att min hjärna trycker på delete. Då minns jag absolut ingenting.
Ja, men lite samma här faktiskt.
Och det är därför det är så kul, så här, kan du inte berätta något kul case, ungefär som när jag pratade om skräckhuset och så vidare. Det är få case som överhuvudtaget finns kvar i mig, och då ska jag veta om att jag kan ha hållit på med ett case i 2 år. Det är fortfarande bara knapp omöjligt att hitta dit så att säga, i hjärnans väck och vrår.
Men det där är så intressant när du säger det. Jag har inte tänkt på det tidigare, men jag har ju kollegor alltså som, alltså här ganska nyligen så tackade vi av en kriminaltekniker som har jobbat i typ 100 år som tekniker. Alltså galet många år. Och han
jättegammal.
Alltså, Ja, han är gammal. Mm. Han kan ju plocka fram liksom case han har jobbat med för 30 år sedan och redogöra för dem stört. I detalj. Alltså, han minns spår han har säkrat och utfallet i tingsrätten. Ja. Man bara, men wow, hur funkar det här?
Det är märkligt. Jag kan, då så kan jag, så här, det är som att ögonen fortfarande känner igen vissa regnummer och sådär. Mm. Jag kan säga, där är den bilen. Mm. Jag vet inte när jag spanar på, vet inte varför, men jag vet att det är en kolabuse som kör den. Och att han typ bor i det där området. Men annars så är det, det får liksom inte plats.
Nej, det behövs
bort
inte.
Bort med skiten bara när man är klar.
Bort med skiten. Du, ska vi, eller kanske närmast jag, besvara frågan om hur man tränar upp polisens hundar på spermasök? Och då frågeställaren undrar, är det så att säga en burk som går runt mellan donatorer av sperma?
Bosse, nu är det din tur!
Och jag, så att säga,
jag hoppas att det är så.
Ja, alltså, jag utesluter inte det. Det har säkert förekommit när man har, alltså vadå? Om du nu har din egen hund och du samlar ihop sperma i en burk och går ut och tränar, det har säkert förekommit. Men i grunden så får man ju detta faktiskt skänkt från fertilitetskliniker och andra instanser.
Ja.
Och det är rimligt.
Det är
ju superviktigt att kunna träna de här vovarna på något sätt.
Nu har jag en fråga som jag vill ta.
Mm.
Som spanare, arbetar man växelvis som uniformerad ute på fält? Hur ställer man sig i så fall till foto från allmänhet och risk för att hamna på sociala medier? Jag skulle säga så här, det finns ju ganska många olika nivåer av spaning. Det finns en ganska dolda sidan. Det finns lite mer av den ingripande karaktären, om ni tänker mer. Och det här vi pratat om så många gånger, vad är egentligen en spanare? Mm. Är man spanare för att man tagit av sig uniformen? Jag skulle säga så här, under alla åren som jag jobbar som spanare så skulle det vara absolut uteslutet att sätta på sig en uniform och börja gå och jobba så.
Mm.
Det enda gången jag har haft uniform på mig under alla år jag varit spanare, det är typ begravning. Nej, det är när jag vittnar. Kanske ibland.
Just det.
Eller något annat högtidligt fanskap. Men nej, absolut inte.
Nej.
Och det här med att jag finns på Instagram och att jag heter vad jag heter och så vidare. Det är ju liksom poståren som spanare.
Mm.
Jag hade ingenting. Det fanns inte en bild på mig på nätet under åren jag var spanare. Det gick inte att liksom frambringa. Så att nej. Men med det sagt så finns det ju människor, om vi tänker typ så här. När jag jobbade det finns säkert några lokala poliser som ibland jobbar civilt och ibland i uniform. Då ska man komma ihåg att de är inte spanare. De är civila poliser som ibland har uniform på sig.
Mm.
Men span jobbar inte i uniform. Och hur man ställer sig till foto från allmänhet, det ställer man sig emot.
Ja.
Så att säga.
Ja. Kort sagt. Jaha, då tar jag en då. Kan man via ett fotavtryck som är taget från en brottsplats komma fram till en persons gångstil och allt vad det innebär? Eller behövs flera avtryck? Det är ju en spännande fråga ju. Är det inte?
Ja, som gammal arbetare från löplabbet så kan jag säga om personen pronerar eller supinerar.
Mm. Just det.
Utifrån, man kan liksom säga någonting om gångstilen. Mm. Kanske från en fotisättning. För att om du pronerar väldigt mycket så kommer din sko att slitas på insidan. Och då kan jag säga att det här är en person som mest troligt pronerar.
Mm.
Eller så har personen lånat skorna av någon som pronerar. Det kan man inte utesluta, som Anna Jinghede skulle ha sagt.
Det kan man absolut inte utesluta. Och därför så är det ju att föredra att ha flera. Kanske inte nödvändigtvis fotavtryck utan då skoavtryck. Fotavtryck kan också säga oss någonting, men skoavtryck är bättre. Ja. Eftersom, precis som du var inne på, där kan man ju se slitage till exempel i sulmönstret. Och återkommer det här slitaget på samma ställe i, låt säga, 10 isättningar av en sko, så kan ju det kanske vittna om någonting eller säga någonting. Men en annan sak som är ganska värdefullt, om man har en serie skoavtryck eller skospår, det är ju att då kan man ju se över en sträcka hur den här personen har rört sig. Och är det då så att säga en väldigt krokig sträcka eller serie med skoavtryck, så kan man ju misstänka att den här personen är skadad eller har ont eller är inte riktigt full vid sina sinnens fulla bruk, så att säga.
Nej.
Så att, ja, men alltså man kan ibland uttala sig lite grann om det, men det är ganska vanskligt. Det räcker inte med en isättning i marken. Ett avtryck. Nej.
Här kommer en fråga. Hur låser en polis bilen när man har bråttom?
Mm.
Ja, alltså svaret blir att ibland kanske man inte ens hinner låsa bilen. Det finns lite så här... om man stannar bilen, stänger av motorn, låter blåljusen vara igång, då är det ganska sannolikt att man kommer få batteritorsk.
Mm.
Och kommer behöva så att säga skamstarta den. För att det drar jävligt mycket så att säga kräm. Jag kan berätta om en händelse när en polisbil så att säga inte hann varken stänga dörren eller låsa, utan man stannade bilen, kastade sig ur och skulle göra någonting. Var på en person, det här var när jag jobbade i Skärholmen, hade den goda smaken att stjäla polisbilen.
Just det, det har du berättat om, ja. Ja.
Och det var polisbil 2990 som stal, som de hette på den tiden. Var på polisbil 2980 och 2970 jagar polisbil 2990.
Mm.
Och det här ser nog ganska kul ut för den så kallade allmänheten.
Mm.
När det är liksom biljakt på polisbil. Och då är det ju rakt över Skärholmens torg och över gräsmattor och rätt igenom rondeller och sådär. Mm. Och larmsamtalet också ganska roligt, men till slut fick man också stopp på ekipaget. Men annars så kan man ju trycka så att säga på den här knappen som i vanlig ordning.
Just det.
På nyckeln. Ja.
Den så kallade låsknappen.
Ja, funktionen. Ja.
Nej, men det är som du säger, ibland så hinner man ju inte. Det är bara slängas ur bilen i princip.
Ja.
Hur svårt är det att fastställa dödsorsak om en kropp, alltså en avliden då, legat i ett badrum i sig 4 månader. Hur går man tillväga för att få reda på det? Och det går ganska snabbt att svara på den frågan. Rutinen är ju densamma alldeles oavsett om man har legat en månad eller en dag eller ett halvår på en plats avliden. Mm. Misstänker vi brott eller inte kan utesluta att personen har dött till följd av yttre påverkan, så att säga. Då kommer kroppen att underkastas en rättsmedicinsk obduktion. Och det blir ju i samband med det som man då försöker att fastställa dödsorsaken. Och hur det går till, ja, det sker ju genom en inre och en yttre undersökning av kroppen. Inklusive att man kanske tar vävnadsprover, blod och urin för vissa analyser och så vidare. Och sen naturligtvis så kommer ju polisens utredning att bidra till en förståelse kanske. Om en person har varit sjuk till exempel eller haft ett känt missbruk eller vad det nu kan vara frågan om. Men förenklat kan man säga att ju längre en person har legat och ju längre förruttnelsen har tillåtits fortgå, desto svårare är det att fastställa dödsorsaken.
Här är en fråga om hur väljer man vilka från till exempel Stockholmspolisen som ska jobba med Stockholmsveckan, och antar att du menar på Gotland.
Mm.
Vilka andra orter distrikt får stöttning under vissa... Det här är ju väldigt vanligt att, jag vet inte hur vanligt det är i Örebro, men i Stockholm är det väldigt vanligt att man skickas iväg ut i landet för en klassisk ammunitionsutjämning.
Yeah.
Och det, generellt är det ju distrikt som av någon anledning har väldigt mycket mer människor som far dit under en period.
Mm.
Och det står inte i paritet till liksom den vanliga polisstyrkan. Man behöver säkra upp och då kanske inte det finns. Så att jag har ju till exempel jobbat på Gotland.
Mm.
Jag har varit i Åre och jobbat under perioder. Jag har varit på Sandhamn ute i Stockholms skärgård och jobbat. Jag har fått åka land och rike runt på olika typer av reggae-festivalen i Uppsala behöver folk. Det finns inte tillräckligt mycket narkotikapolis i Uppsala, utan då får man komma från Stockholm och så vidare och så vidare och så vidare. Det beror på om man behöver en typ av expertis eller om det bara manskap, alltså numerär som man behöver flytta. Det finns också jättemånga poliser som på sommarna blir sjöpoliser. Mm. För att det behövs inte lika många sjöpoliser mitt i vintern. Och då är man det liksom för en, för ett par veckor under sommaren istället för att jobba som vanlig ordnings- eller IGV-polis.
Ja, och numera ja. Så är det ju så att vi tillhör ju en och samma myndighet.
Exakt.
Så att, och det innebär ju att i vår anställning så har vi alltid lite ett hot vilandes över oss om att vi kan så att säga kommenderas till en annan del av landet eller för en avgränsad period eller för ett visst uppdrag eller så. Så att det är inte jätteovanligt egentligen.
Och för många är det också extremt välkomnat för att det är ganska kul att jobba på en annan ort och få lära sig lite annat.
Verkligen.
Jag har haft skitroligt de gångerna jag har fått fara runt.
Ja, men det är också intressant därför att, jag menar, som i vårat fall, som teknikerna då, vi får ju ofta, vi tas ju oftast i anspråk till Stockholm. Och det beror ju på att de ofta är så, alltså de går på knäna helt enkelt och behöver stöttning. Och då innebär det ju för våran del att vi får ju träna oss på och jobba med oftare skjutningar till exempel. Vilket ger oss också erfarenhet och kunskap som vi behöver för att kunna hantera de brotten hos oss. Och vi får också rutin och se hur andra jobbar. Alltså det kan vara fråga om val av metoder och hur man lägger upp insatser och så. Och det är väldigt nyttigt. Det är lite som en kompetensutveckling faktiskt.
Det är det absolut. Jag tror till och med att när jag jobbade på rave-kommissionen eller ungdomssektionen som det hette, så ingick vi någonting som hette typ kompetenslyftet.
Mm-hmm.
Där man var lite ansvarig för att utveckla nya metoder och sprida dem i övriga Sverige. Så att då var man bara så här, varsågod, ni får Östersund. Mm-hmm. Och så fick man åka dit och faktiskt jobba med de lokala förmågorna i Östersund och lära upp, så här kan man tänka kring det här nya preparatet eller för att komma in i lägenheter på bästa sätt och så vidare.
Mm.
För att det inte ska, och nu tror jag att det är ännu mer så, att det ska vara mycket nationell taktik, att det inte ska finnas egna små öar här och där, utan har man en bra metod nere i Trelleborg, då ska den fan upp till Kalix. Så är det bara.
Mm.
För vi har ett gemensamt mål.
Exakt. Ja, kör du.
Ja, jag tyckte att det var en intressant fråga, men nu har jag tappat bort den igen. Vänta, så ska jag hitta den. Jo, får man på polisutbildningen utbildning att använda ordet initialt så mycket som det går? Det är en rolig fråga. Jag förstår precis var den kommer ifrån. Och jag ska försöka ge ett nyanserat svar. Nej, det är såklart att man inte får det. Men när man blir polis så läser man också en shitload av juridiska så att säga texter.
Mm.
Och man läser lagböcker, man läser förarbeten och så vidare. Och med det, varken du vill eller inte, så kommer du också att anamma ett helt nytt nomenklatur. Du kommer börja svänga dig med ord som du aldrig någonsin har använt. För att i förarbetet till en paragraf som du ofta använder så står det till exempel, i initialskedet ska du bla bla bla.
Mm.
Istället för att lagstiftaren skriver, från början är det bra om du. Och vissa anammar ju här i absurdum. Jag tror varken du eller jag är liksom högkonsumenter av just initialt.
Nej, det tror jag inte.
Säkert, men säkert andra skitnödiga juridiska begrepp som vi inte tänker på. Men man blir lite impregnerad
Jag skulle ju här säga
fikusspråk.
Det är nästa fikusspråk också. Inte fikonspråk då.
Nej, fikus. Det är roligare. Jag älskar att det tog ändå 4 sekunder. Du tittade bort och sen kastade du tillbaka. Fikus. Ja, nej, men du borde alltså känna mig bättre än så, Anna, nu.
Ja, nej, men det är väl nästan ofrånkomligt, tänkte jag säga. Att inte färgas lite grann av den miljö man är mycket i. Jag menar, så är det väl oavsett vilken bransch man befinner sig i nästan.
Det betyder absorberar. Ju egentligen i tidigt skede, eller från början, eller i starten av ett ärende. Och det är ganska lätt att säga initialt.
Ja, men och det finns ju många så här. Min chef, han har en förbläs för att säga, det här får vi hantera i särskild ordning. Det tror jag också är väldigt polisiärt, är inte det?
Ja, jag kan också, tror att jag senast idag sa det på en föreläsning.
Mm. Ja, du ser. Jaha, boktips efterlyser man, eller dokumentärer på krimtema. Och där kom jag att tänka på dels en dokumentär som jag ganska nyligen såg på Netflix. Som jag tycker är väldigt sevärd och intressant. Och den heter, om jag inte missminner mig nu, Mr. Good, gåtan Erik Jensen. Och det handlar om en norsk före detta polischef. Som har jobbat ganska mycket med hanterarverksamhet och källdrivning och sådär. Mm. Så, och dessutom i sin privata sfär haft ett stort...
Vänta, stopp. Det finns många som vet varken vad hanterare eller källdrivning är. Alltså han jobbar med tips och information.
Just det.
Att få tag på tips och information.
Ja.
Två snutbegrepp drog det av. Som ett jävla tomteblås. Källdrivning.
Bra,
och hanterar verksamhet. Jag går ut och hanterar lite nu, Bosse. Okej, lycka till. Ja, förlåt. Jag kände att jag behövde sätta en kontext.
Ja, nej, men det här tangerar ju begrepp som infiltration, informatörsverksamhet och så vidare. Mm. Och han är ökänd inom norsk polis för att ha liksom jobbat lite i gråzon. Tänt lite på regelverk och så vidare. Och kollegor vittnar om att man inte riktigt 100 har känt sig säker på om man har jobbat som polis eller faktiskt har så här mer allierat sig med liksom the dark side.
Ja, det finns svenska Erik, kan jag säga.
Det gör det ju. Och ja, Erik här Jensen, han var ju en biker på sin fritid. Så att han hade det nog lite trixigt här. Han var ju polare med många av de här i liksom Hells Angels och så vidare. Och samtidigt så var han också erkänt asvass på att driva utredningar rörande både vapenbrott och narkotikabrott, grova narkotikabrott, väldigt offensivt och framåt.
Men nu ska du ge tips, inte en hel
just
resumé.
Det. Precis,
men
se den, därför att här kommer lyktan att landa på Erik Jensen och hans vara och icke vara i detta. Mr. Good, gåtan Erik Jensen och Söndagsvägen av Peter Englund vill jag slå ett slag för, som belyser ett ganska intressant mordärende som du och jag har gjort som ett specialavsnitt i Dagens Brott.
Ja. Det var ett jätteintressant avsnitt. Den ska jag se. Kan jag få ge två
läsa.
Tips?
Ja, varsågod.
Läsa. Ja, det är absolut inte krim. Eller jo, jag har en information. Vi har nytt releasedatum för boken.
Just det, det har vi. Ja.
Andra september istället för 8:e så släpps Någon måste dö.
Mm.
Det är mitt ena tips. Håll ut till den 2 september. Och nej, vi vet inte vem som kommer läsa in den. Och jo, den kommer komma som ljudbok. Så slipper ni mejla oss om det.
Ja,
och mitt andra tips är, jag såg dokumentären om Billie Eilish. Det är inte krim, jag vet.
Nej.
Men det är en jävligt ljuvlig dokumentär.
Den är inte sett.
Oavsett om du gillar Billie Eilish eller inte. Jag skulle säga titta på den. Den var faktiskt fin att se. Ska vi ta en paus?
Gärna. Välkomna tillbaka kära lyssnare, ni lyssnar på avsnitt 200 någonting, det är inte riktigt solklart.
Det är så det blir när Anna sitter bakom rodret. Ja, du kan fortsätta nu.
Men vi har jättetrevligt och vi besvarar era sommarfrågor, eller sommar, vi besvarar era frågor, bara vissa berör sommaren.
Ett
kan man säga.
Axplock.
Ja, verkligen. Vad går vi härifrån då?
Jag ser en fråga här som jag kommer ta, men jag kommer kanske inte svara på den.
Nähe.
Därför att det är lite känsligt. Men okay. Hur får polisen tag i fordon för spaning?
Mm.
Jag skulle säga att här tänker man kreativt. Och man ser till att få tag i de fordon man behöver för att kunna, så att säga, göra sitt jobb.
Just
och ibland
det.
Behöver man ett fordon för en kort tid på grund av någon särskilt ärende. Ibland behöver man fordon för lång tid.
Mm.
Och det här är inte information som skall ut. Utan
nej,
det finns
onödigt.
Olika typer av spadningsfordon.
Och ni behöver inte oroa er över detta heller.
Över detta.
Utan det kommer att lösa sig.
Exakt.
Jag har fått en fråga, eller vi har fått en fråga, men jag tror att den är mer riktad till mig. ser skador olika ut beroende på hudfärg? Och är kunskapen om denna eventuella skillnad då utbredd? Eller är det så att man lär sig att alla skador har uppkommit på en ljus hy? Så att det skulle finnas någon form av så här, normgivande liksom, del i detta.
Ja.
Mm.
Får jag ta en gissning?
Ja.
Alltså, det är bara att titta på en kropp som har väldigt mörk hud, hy, med tatueringar. Så ser tatueringen annorlunda ut på en väldigt mörk hy och en alabastervit hy.
Just det.
Där tror jag att vi har svaret någonstans där.
Nej, men så här, för det första måste man förstå att det är en massa fysiologiska faktorer som kan inverka på utseendet hos en skada. Hudfärg är en sån faktor. Du kan ju också vara pigmenterad i olika grad inom en och samma så att säga, folkgrupp, om man får uttrycka sig så. Det kan också vara så att du har olika mycket fett i din kropp som kommer göra att utseendet på skadan kommer avvika kontra om du har väldigt lite underhudsfett. Du kanske står på läkemedel som ökar din blödningsbenägenhet som kommer ge upphov till en större blödning än hos en person som inte gör det. Och så vidare.
Men då gissar jag att man som kriminaltekniker när man lär sig att titta och kika på skador så tittar man på diverse jävla olika så att säga paletter.
Ja, och det är framförallt rättsläkarna som är proffs på detta. Men det finns en aspekt till i det här. Att alldeles oavsett om du har en mörkpigmenterad hy eller en ljus hy så kommer ju skadorna se likadana ut. Det är bara det att vårt öga är begränsat att uppfatta detta beroende på hur liksom vårt skal ser ut. Så att det här fordrar viss träning, erfarenhet och kunskap om hur skador uppkommer och utbreder sig och framförallt veta vad man ska titta efter och hur man kan diagnostisera skador.
Jag har två korta frågor här nu som jag tänker svara på. Hur farligt är sniffning, boffning? Alltså säg att man surpar i sig eller luktar på bensin till exempel. Jag skulle säga jätte. Till skillnad från när man stoppar en ungdom som ser ut att vara påtänd av någonting, marijuana, heroin, kokain, you name it, eller någonting som du inte vet, och då kan det bli så att man åker till polisstationen eller till någon annan därför avsedd plats, snutbegrepp, och gör pissprov och ringer SOS och ringer föräldrar. Men om, så att säga, nu finns någonting som indikerat på att personen har boffat, sniffat, dragit i sig ånga av till exempel bensin, då drar man ambulans på det.
Okay.
Nästan i så här, slentrian, just för att det är så farligt. Och när det går dåligt så kan det gå jättedåligt jättesnabbt. Man kan få liksom andningskollaps. Så då drar man ambulans, och det gör man inte om någon säger men jag har rökt en spliff eller jag har injicerat amfetamin. Då drar man inte per se ambulans, men det gör man på boffning. Och det är en indikator på att det är jävligt farligt. Det var ett snabbt. Och det andra är mobbningens inverkan på PDV. Jag ska säga att jag har de senaste veckorna ätit, sovit, skitit PDV. Alltså jag utbildar så in i helvetes mycket nu. Därför att eleverna har gått hem, lärarna är kvar. Dessutom har vi också haft rätt mycket incidenter. Och det kommer, jag vill också säga det, det kommer varje år runt skolavslutningarna. För då ska de ungarna som upplever utanförskap, de som är dåligt mobbade, kanske mår skit hemma och så vidare. Det är någonting när man slutar i skolan. De ska liksom, de blir ännu mer ensamma, ännu mer isolerade, ännu mer så att säga exponerade för det som är dåligt från början. Så att vi har incidenter som pågår just nu där till exempel en elev har gått och delat ut brev till sina kompisar. Så här, jag drömmer om att mörda er allihopa, vi ses i höst. Typ så. Men mobbningens inverkan på PDV, jag kan säga att mobbningen påverkar på det sättet att det som fenomen skulle kunna öka på känslan av utanförskap, öka på känslan för kränkma, upplevd orättvisa och så vidare. Och det är en av många riskfaktorer för PDV. Just så det. Man kan ha ett system i skolan där man kan så långt det bara går få bort mobbningen, så har man i alla fall så att säga fimpat en av de riskfaktorerna som finns för skolattacker.
Bra svar. Vilket olöst brott skulle ni vilja vara med och lösa? Ja, jag har ju nämnt ett mordärende tidigare som jag väldigt gärna skulle vilja se klarades upp. Och det är mordet på Katrin da Costa.
Ja, det har du sagt.
Ja, men också Johan Asplund. Den 11-åriga pojken som försvann spårlöst 1980. Och där dessvärre Kvicks erkännande gjorde att flera år av utredningstid och ännu mer ovisshet för de anhöriga uppkom.
Mm.
Johan Asplund.
Jag har ju ett... jag har i flera år spanat på en person som alltid klarade sig så att säga undan, därför att han var rätt slipad.
Okej.
Han tog ganska många så att säga runt om.
Det men måste ju kännas jädrigt triggande för en.
Ja.
På andra sidan så att säga.
Det gör det. Man blir förundrad slash imponerad slash skitsur.
Mm.
Det hade känns bättre om man får stopp på den där.
Mm. Det är klart. Det är klart. Känner du till att det kommer en ny lag 1 augusti?
Fy fan, vilken generell fråga.
Ja, men jag är inte klar
än. Utan att veta alls vad du svarar på, så säger jag ja, jag känner till att det kommer nya lagar. Då faktiskt.
Det kommer en lag 1 augusti. Eller så här, frågan lyder: vad tycker ni om den nya lagen från och med 1 augusti som innebär att man som invandrare ska kunna bli utvisad om man begår ett grovt brott? Och jag är inte superpåläst om detta. Jag vet att regeringen har beslutat om en så kallad lagrådsremiss som handlar om att man ska kunna skärpa reglerna för utvisning då på grund av brott. Och det här är ju för att då i större utsträckning kunna liksom möjliggöra att utvisa utlänningar som begår brott i Sverige.
Mm.
Och vad tycker vi om det? Jag tycker att det är rimligt. Och alltså, bra.
Det första jag skulle vilja säga, jag skulle gärna vilja utvisa alla som begår grova brott i Sverige. Oavsett om du är invandrad eller inte, så vore det alldeles utmärkt om människor som egentligen så att säga åkte längst bak på tåget och gjorde allt för att förstöra individer och samhälle. De kör draggankare när vi andra så att säga försöker ösa kol och sköta oss.
Mm.
Jag skulle vilja utvisa alla som begår grova brott. Bye-bye. Du har gjort det. Och nu det här handlade ju då om invandrare. Jag är absolut inte tillräckligt påläst. Men har att komma till Sverige med akt och med liksom så här mening att på något sätt suga ut systemet, att komma hit för att begå brott.
Mm.
Då säger min maggrupp att men då får du nog liksom passera gå så att säga. Det är inte rätt sak att göra. Det är ungefär som att jag skulle åka till Italien och från att jag landar på Italiens mark kommer jag göra allt jag kan för att få så att säga pissa på Italien. Det känns fel för mig kan jag säga. Jag hade på något sätt känns förnimt en känsla av att jag får då fan ta och sköta mig här nu. Men skulle jag vilja säga samma andetag, jag tror inte på det här att bara för att man är invandrare så ska man gå runt och ha någon form av tacksamhetsskuld. Det finns så jävla mycket svenskar som är totalt klappodugliga samhällsmedborgare. Och de skulle jag också gärna vilja utvisa. Men jag kan inte säga mer än så om den här lagförslaget, för jag har inte påläst. Men det känns i grunden som att då är det väl bättre att vi, om du är en invandrare som begår massa skit, ta bort det då. Kanske vi tar 10 goda som inte begår massa skit istället. Eller 100 för den delen.
Nej, och som sagt, jag vet inte heller mer konkret vad lagen innebär, men jag vet att man i alla fall vill sänka straffvärdesgränsen för när utvisning kan ske. Ja. Från då 12 till 6 månaders fängelse.
Men det är ju inget nytt, ska jag säga.
Nej.
Och det måste jag då som har jobbat med internationellt över liksom gränsöverskridande brottslighet, narkotikasmuggling, det är extremt mycket internationella ligor som så att säga kommer till Sverige med enda syfte att släppa in knark till Sverige. Och när de då döms för grovt narkotikabrott, smugglingsbrott, då är ju utvisningen så att säga det är tillbaka till gå. Och just det tycker jag är skitbra.
Den är nära förestående. Du ska inte komma hit.
Ja, du ska inte komma hit och se till att vi får hit massa knark, utan då döms du för det och sen är det bara bort med dig. Jag är för det.
Det är också. Mm. Det är också. Hörru du, om du och jag skulle byta liv med varandra för en månad, vad skulle vi då införa? Vad skulle vi införa för att förgylla den andras liv? Och vad skulle ni sluta med?
Vilken rolig fråga. Okej, om jag var Anna för, hur sa du, en månad?
Ja. Ja, vad skulle du införa och vad skulle du fimpa?
För att förgylla ditt liv. Mm. Eller för att förgylla mitt liv som Anna.
Jag vet inte. Jag tänker så här. Om jag nu får chansen att vara Lena Ljungdahl. Vad skulle jag knuffa in i ditt liv då? Som du sen får som en liten gåva från mig.
Mm. Alltså det först... Jag är inte säker på att jag vill ha den.
Alltså det första som skulle ryka, det är ju hudvårdsrutinen. Den skulle ryka. Varför? Det tar alldeles för mycket tid att hålla på och stå och duttelidutta med massa oljor.
Det är för fan enda gången per dygn som jag står still.
Ja.
Ska du ta ifrån mig den?
Men okej, du kan få tillbaka den då efter min månad. Men under min månad, då kommer det fan inte hålla på och smeta omkring någonting. Och sen skulle jag införa istället tennisen i ditt liv. Jag tror att du behöver tennisen.
Jaha.
Mm.
Varför då?
Därför att det kommer tillföra dig så mycket mer mening med ditt liv.
Men det är helt idiotiskt.
Nej.
Som man skulle säga, jag är Anna i en månad, du ska börja med ballett.
Ja. Om du är övertygad om att det skulle kunna skänka mig glädje och...
Jag är övertygad om att du skulle bryta varenda ben i din kropp efter 3 minuter.
Och då antar jag att du inte kommer tillföra det.
Nej, det kommer jag inte göra. Det
till min
göra.
Agenda. Nej.
Okej. Okay. Vad jag skulle ta bort ur ditt liv... Jag skulle ta bort ditt jävla jante, alltså. Det där kan ju reta gallfeber på mig. Jag skulle ta bort din ängslighet och din jante. Och så skulle jag tillföra lite tempo, så att säga, i systemet.
Alltså, det här, kan vi prata om det? Jag vet inte om det här är rätt forum och rätt tid för det här samtalet. Men alltså, du blev ju ombedd av en journalist här för några veckor sedan att säga någonting om mig som person.
Ja, det gjorde jag.
Ja, det gjorde du.
Men
det är så roligt, för att alltså, det finns inga hard feelings eller så, utan mer än ett uns av förvåning. För att det återkommer ofta det här att jag är ett, långsam, och två, ängslig.
Ja.
Och när du säger att jag är långsam, utgår du då från ditt eget tempo, så att säga, eller?
Nej, jag utgår från att liksom inlandsisen sveper förbi dig och det verkar så trist, så att säga. Jag ska försöka hitta det här, för jag ska nu för alla säga vad jag sa om dig.
Det är så roligt. För att det är så här, kära lyssnare, det kanske framstår som helt obegripligt nu, men jag får ofta höra i min omgivning att gud, hur hinner du göra så mycket på en dag? Det är helt otroligt. Har du redan skrivit de här 40 sidorna? Det är helt sjukt. Och då tänker jag så här,
men Anna,
var kommer den här långsamheten
som snabb
ifrån?
För att du umgås med döda
är
människor.
Det därför? Är det därför?
Ja. Nu ska jag säga vad jag skrev om dig här. Nu, vad fan är det någonstans? Nähe. Ingår en forskargrupp. Vad fan är
det? Det är en liten
artikel?
Ruta längst ner i artikeln. Fick du?
Ja.
Det var ju ganska stort utrymme ändå. Ja, men skit i det.
Nej, absolut inte skit i det. Jag ska hitta det. För jag var så jävla snäll mot dig.
Ja.
Jag var så snäll.
Ja.
Och så fick jag respons från Anna. Det enda du gjort, du hade klippt ut de 3 orden som var negativa. Ja. Inte ett ord om att jag skrev att du var liksom världens mest fantastiska person. Utan det här, nu, jag tar tillbaka det här. Det jag skulle införa i ditt liv. Det jag skulle införa i Jinges liv. Det är att sluta att se livet som att glaset är halvtomt. Du är så in i helvetes negativ.
Nej, det är jag väl inte.
Jag läser nu vad jag sa om Anna Jinghede. Anna är en skön cocktail av det djupaste intellektet och det varmaste hjärtat. En teoretisk praktiker och nörd. En glassig Hollywood-diva förklädd till polis i Cordura. Hon bär alltid på en snusdosa och ett rosa läppglans. Det är Anna i ett nötskal. Jag avgudar Annas outsinliga kraft och mod att stå upp för det rätta och för den svage. Jag ser på när hon stångar pannan blodig och tar strid efter strid i jakt på förändring för individ och samhälle. Det kan gå trögt ibland. Anna är långsam och onödigt ängslig.
Hon är långsam.
Lite mera gas. Lite mindre jante, tack. Anna har en ovana att säga ja till allt och alla. Och sen blir hon förvånad över att det saknas luft i hennes system. Förändring kan vara lite jobbigt för Anna, men ge henne ett glas vin och en natt sömn så brukar hon mjukna. Jag skulle inte klara mig utan Anna. Vi kompletterar varandra på alla plan. Hon tycker om människor, det gör inte jag. Okända nosar upp Anna och berättar hennes livshistoria. Då har jag redan gått hem. Vi träffades 2019 en tv-inspelning. Kärlek uppstod och podden föddes ur frustration över alla dåliga krimpoddar som fanns där ute. Att vi var skitroliga kom som en glad överraskning. Sen ringde Norstedts och så blev vi den nya deckarduon. Och av allt det här så skickar du ett surt sms till mig. Vadå är långsam och ängslig?
Det var inte surt. Det var det inte. Men jag har ju sett det där. Det har liksom uppkommit ibland.
Ja.
Just det här med långsamheten. Nej, alltså, fine. Det är säkert min sjukdomsinsikt som brister. Jag är bara väldigt förvånad över epitetet.
Nu går vi vidare.
Nu går vi vidare. Och frågan är, ska vi gå vidare? Ska man bjussa på en liten lista som hänger kvar från förra veckan, eller hur?
Ja, med tanke på att du sa att det var snusktema så tror jag folk, så att säga, har suttit still i en vecka och bara väntat på att få detta. Men jag ser också att vi har 600 frågor kvar. Men vi kan väl helt enkelt bara göra så här att alla frågor som vi inte har svarat på, och det är kanske 80% av frågorna.
Det kanske
vi har fått,
800 har vi... frågor.
Ja, men det är typ så. Vi spar dem. Och sen så kör vi dem när vi kommer tillbaka. Och har ni fler frågor till oss så finns ju så att säga inlägget att finna både på, i Facebookgruppen Över min döda kropp, eftersnack och diskussioner, men också på Instagram. Så kan ni så att säga, ni som inte har skickat in en fråga har nu chansen, för vi kommer ju ha Q&A med jämna mellanrum framöver, för att vi tycker att det är ganska kul.
Det är jätteroligt. Och vi älskar era frågor. Vi har två supersnabba som jag tycker ändå förtjänas att tas. Och den första lyder, blir det någon sommar...
Jag svarar tipptopp.
Ja, det är rätt, det är rätt svar. Ja. Blir det någon sommarföljetong i år? Svar nej. Tyvärr så kommer det inte att bli det. Men som du väl tror jag nämnde, Lena, inledningsvis, så är det ju ett gott råd att lyssna
initialt
på förra året.
Ja.
Och kommer ni köra en livepodd 2.0?
Och där vadå, ute på vägarna?
Ja, alltså där får vi säga att det vet vi inte. Det kommer vi säkert göra. Förr eller senare. Någon gång blir det väl en... Tror du inte?
Ja, det, så att säga, jag hade sånt oerhört motstånd, men det var ju väldigt kul.
Mm.
Det blir nog inte samma, utan den känner jag mig rätt klar med. Utan vi kanske hittar på en ny show
och för 2.0.
ut på vägarna.
Ja.
Ja.
Jag lyssnade
inte,
på...
Men det kommer nog gå lite vatten under bron.
Ja, men det behöver det nog göra. Dess. För det där var ju en urladdning och det kräver ju också en viss grad av energi för att faktiskt styra upp en livepod.
Ja.
Jag lyssnade på Alex och Sigge häromdagen. De firade då 10 år och utlovade 10 nya år. Poddår.
Mm.
Det är ändå, det imponerar.
Utlovade de eller hotade de?
De utlovade.
Okej. Okay. Ja.
Men du... Det är torsdag idag.
Ge oss en lista nu, Anna.
Ja, men jag undrar lite, ska vi säga någonting innan vi rullar över på listan om månadsmerchen?
Ja, visst fan, den är nästa fredag. Eftersom det är midsommarafton, så att säga, i Tothomolla.
Mm.
Så att den 1 juli kommer sista månadsmerchen ut för säsongen. Och den blir ganska över min döda kropp inspirerad. Så kan vi säga.
Ja, så kan man säga.
Och den kommer också komma ut i någon form av sommar. Det blir väl förmodligen keps och linne och tischa kanske.
Mm, det kan det sånt. Bli.
Det kan och det sen bli. Så är vi tillbaka med merch någon gång i augusti.
Mm. Mm. Ja, men så får det bli. Men, du...
men även om vi inte kommer podda i sommar så skulle jag verkligen föreslå att ni hänger med oss på Instagram. För där kommer vi ju, både du på ditt och jag på mitt och vi på vårt, uppdatera vad vi håller på med. För det, vi är ju av den bjussiga karaktären.
Ja, och vi kommer ju livesända en del. Det vågar vi ju lova i sommar.
Framförallt vecka, när är det vi ska skriva hela veckan? Vecka 28. Hörrni, där kan ni boka upp oss varje dag. För när Ahlgrens bilar åkt in och det har blivit lite jinkatonka, då kommer det ju liveas.
Ja, det kommer att
liveas. På Axel von Fersens gamla stol.
Absolut, absolut. Men du, jag bjussar på säsongens sista veckans lista då.
Åh, jag lutar mig tillbaks.
Annas jätteviktiga lista.
Jag skulle vilja att vi pratar lite om det snuskiga. Det som vi omges av hela tiden, men som vi inte alltid ser, men som vi ändå behöver få kännedom om, är förbannat snuskigt. Och vi börjar på plats nummer 5.
Men vänta! Gud, jag kände hur bara en sten sjönk i mitt hjärta. just nu...
Ja.
Så gick jag från att jag trodde att du skulle ha liksom, så att säga, en ekivok lista.
Ja.
Nu låter det som att du ska prata om äckliga saker.
Ja, snusket.
Ja, oh, fy fan vad du
är
far
du besviken?
Med falsk mark. Oerhört! Är det munhåla?
Nej, det blir inte så mycket munhåla. Eller ja, lite kanske.
Ja, okej. Okay. Ah. Men jag måste bara byta liksom fack i huvudet. Jag öppnar upp ett annat fack.
Mm. Ja, byt ditt fack du.
Nu kör.
Plats nummer 5. Alltså, du har ju varit på kalasen. Kalasen där det uppmanas till att blåsa ut ljusen på tårtan. Men har du någonsin funderat på vad det är som sker i det där ögonblicket?
Varje gång. Jag äter inte den tårtan.
Är det sant? Har du det?
Nej, det är helt uteslutet att jag skulle sätta ner in den där tårtan i min käft. När farmors gamla lösgom ligger i dimma av...
Just det. För att det slog mig när jag kom över den här informationen att jag har aldrig tänkt på det här. Jag har bevittnat denna kaskad av bakterier och munhåleflora som bara sprayas ut över frostingen.
Otyg alltså. Alltså.
Just det. Det tar 5, 6, 7 försöka innan man
har... Och sen ska liksom Bosse hjälpa till på slutet. Så att man har liksom en sekundär kontaminering av gubbslem. Som om det inte vore värdelöst nog med någon unges jävla slem.
Man har gjort undersökningar på detta.
Mm.
Och det är alltså en 1400% ökning av bakterier över frostningen på tårtan när någon blåser ut ljuset. Alltså 1400%. Det är ändå...
Det har något.
Okej, plats nummer 4 då. Ska vi prata lite om dubbeldippen?
Ja, kan vi göra. Du vet... Är du säker på att vi inte ska in i räckevåka? För det hade jag tyckt var roligare om vi ska prata om den dubbeldippen. Den är ändå roligare.
Ja, ta gärna den istället.
Nej, jag fick så oerhörda syner nu. Ja, okej.
Nu ser jag att i mitt manus här så har liksom min forskningsdata försvunnit. Jag har skrivit referensen till artikeln. Den heter Trevino et al. Trevino med medarbetare alltså. Men kontentan var, alltså man har ju undersökt detta med, så att säga, är det någon skillnad verkligen om du stoppar ner chipset en gång och stoppar in i dippen då och sen in med chipset direkt i munnen, eller om du så att säga biter av och sen dippar du på igen och sen in i munnen. Och jag skulle vilja höja ett varningens finger alltså. Ser ni detta oskick pågå i något socialt sammanhang, så undvik då för jössenamn den dippskålen. Var inte ner där med ditt chips, oavsett du vill dippa eller dubbeldippa. Det är bara så. Och vill du läsa mer om det här då, så kan jag rekommendera studien Effect of Biting Before Dipping.
Men det är ingen som vill
dipping.
Det, Anna. Kan vi inte bara säga så här, vi alla former av dubbeldipp, oavsett om det är sänghalmen eller på tacosbordet, så krävs samtycke för dubbeldipp. Kan vi inte
bra
bestämma det?
Samtycke till dubbeldipp fordras.
Ja.
Mm. Yes. Ja. Plats nummer 3. Och nu ska vi be oss ut i butiker. Närmare bestämt till sminkbutikerna.
Mm.
Och ta oss en titt på dessa testers som finns där ute. Både avseende på penslar, men också då läppstift som man får testa. Och annat.
Ja.
Göttigt.
Ja.
Hur beter du dig när du vill testa en ny kulör?
Nej, men jag ska
säga läppstift
så här. Vid ett tillfälle på Sephora Broadway, någonstans Lower East, så han jag liksom inte stoppa fanskapet innan hon tjoffade upp någon sån här pensel, någonting i mitt öga. Och som ett brev på posten så hade jag ögoninflammation 2 dagar senare. Ah.
Spännande.
Nej, det finns inte.
Nej.
Att man använder, så att säga, okej, om det är en pumpflaska så man kan pumpa ut liksom en klutt.
Just det.
Men det är fan att någon har varit där och skrapat sina äckliga fingrar mot, så att säga, i minningen. Nej, jag har liksom en latent basilskräck, så att det där lurar du inte in mig i det där facket.
Nej, det är bra. För det här har man testat då. Man gav sig ut lite så här undercover.
Hur var den personen klädd, vill jag veta?
Ja, det berättar inte historien. Men ja, det personen gjorde i alla fall, det var att svabba av 60 ögonskuggor, mascaror, läppglans, såna här rougepaletter och läppstiftstesters.
Ja.
Och man hittade då stafylokocker på 40% av de här testerna.
Och säkert E-coli.
Nej, men mögel på 28% av dem.
Fy fan. Men vad är det? Alltså, om du som lyssnar, om du tar liksom, så att säga, ett testläppstift och för mot din mun, då är det en sjuk, sjuk person som
det
måste sluta lyssna på den här
podden.
Det
kan ha hänt
du gjort det?
Ja, men det kanske inte läppstift. Alltså, jag kanske har smetat ut på finger och sen på mina läppar.
Men du är ju också helt jävla immun mot äckel.
Ja.
Du skulle kunna säga, du har blött ut ur ditt knä. Det är ju rött. Jag kan ta lite av ditt blod på mina läppar. Så jag är liksom, så att säga, good to go for party.
Ja, jag är lite obrydd sådär. Men jag inser nu att det här är ju, det är en sällsynt dålig idé. Alltså, gör inte det. Plats nummer 2. Lena, visste du att det finns nästan 50 000 olika arter av kvalster?
Nej, men jag såg något läskigt program med någon liten gynne som promenerar runt i någons ögonbryn.
Det finns 2.
Det störde mig faktiskt.
Ja, det finns 2 stycken som lever i människors ansikten. Och jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite grann i den ena här. Demodex folliculorum. Den gillar att spatsera runt i facet på dig.
Ja.
De finns i hårfollikler. Alltså typ i ögonbryn och i hår, ja, håret på huvudet och sådär. Skägg säkert, tänker jag också. Och sen är de liksom begravda där. Man ser dem ju naturligtvis inte för med blotta ögat. Men de gottar runt på liksom vårt ansiktssekret. Alltså, särskilt om vi är lite oljiga i ansiktet, för det gillar de. Och sen är det ju så här då att man undrar lite grann vad som händer med de här. Lever de här för alltid? Alltså, det är en liten anatomiskt intressant detalj rörande just den här arten. Det är att de har inget anus.
Det är så att säga ett slutet system.
Ja, de har ett slutet system. Ja. Däremot så kommer de dö i ditt
ansikte.
Men
det är väl ändå hoppfullt att det inte går runt något i ens plyte när man sover och skiter i ansiktet. Det är väl ändå hoppfullt.
Ja, men du har ju inte hört riktigt slutet på sagan, så att säga.
Nej.
För de kommer dö i ditt ansikte.
Ja.
Och när de dör, då blir det som en kaskad av kloak.
Då kommer allt.
Ja visst, då kommer hela kloakinnehållet Att lägga sig som en sprayad capricciosa i ansiktet på dig. Ja, det är det som händer. Alltså man, jo, jag läste en studie. Då har de alltså tagit in 253 frivilliga studiesubjekt. Och de hittade då DNA från den här arten på 14% av de här individerna.
Ja.
Och ja, och det här kommer då från deras innehåll. Alltså de har briserat i ansikten.
Ja, men jag har aldrig någonsin känt, vid detta exakt denna moment, så jag har aldrig någonsin känt mig mer lycklig över att jag minst morgon och kväll smackar upp ganska starka syreprodukter i flitet på mig själv.
Just det.
Så bajset kan aldrig liksom ligga längre än ett par timmar. Sen kommer jag ju gå ner till läderhuden och vispa bort allt ovanför.
Du må tro att du
vill... Du däremot, hjärtat, du har ju fekalier i ditt face från förra julen som ligger och skvalpar runt.
Ja. Du må tro att det ligger och göttar sig i min ögonbryd nu. As we speak.
Ja, vad äckligt.
Okej, plats nummer ett. Låt mig då få delge dig några väldigt spännande resultat från en helt nypublicerad artikel i tidskriften The Journal of Dairy Food and Environmental Sanitation. Mm. Som alltså har gjort upptäckten att på ett random kontor, arbetsplats så hittade man bakterier på 90% av kaffemuggarna. Och 20% av dem uppvisade fekalier.
De rena?
Nej, jag utgår från att det här är de som liksom är i bruk. Ja, okay. Eller ja, det framgår faktiskt inte i den...
Det är illa nog att det är bajs på 20% av alla muggar.
Ja, och... Men det som de trycker på här, det är att det här beror mycket på, det trycker på. Alltså på många av de här arbetsplatserna där de har svabbat av för att se liksom vad som finns på muggarna. Mycket av de här bakterierna tillkom efter tvättningen med en disktrasa eller en sån här liten jävla Scotch Brite, du vet.
Men vad är det för sjuka?
Det är de som alltså tillför fekalierna till muggarna som vi sen ska inmundiga vårt eftermiddagskaffe.
Förstår hur många gånger jag har stått och stirrat på olika typer av säkerhetsmupskonsulter som har med sig någon gammal torskblock i plastlåda och efteråt så står de och tvättar sin matlåda med den här diskborsten.
Det är så vedervärdigt. Det är
som
så
har legat
vedervärdigt
i vätska i den här diskon i veckan. Svabbar du av ditt kärl för att sen stoppa i ny ren mat. Man borde ju bara gå rakt till giljotinen som någon form av nödslakt för homo sapiens. Om du inte kan tänka längre så, då bör du inte leva längre, för att vi kan inte avla på din genpool om du beter dig på det här sättet.
Nej, det är så vi på något sånt här office så konstaterar de att coliforma, alltså tarmbakterier, bajs. Fanns.
Ja.
Ja, det fanns på 20% av kopparna före wiping med disktrasan. Och på 100% av dem efter wiping.
Alltså jag vill bara säga så här, jag har ju inte disktrasa i mitt eget hem. Jag jobbar ju i hushållspapper och köksanduk och de byts dagligen.
Ja. Och jag skulle också vilja slå ett slag för i samma andetag här för kundvagnarna som vi går omkring med på ICA. För det finns studier som visar att de 72% av dem uppvisar fekalier. Alltså fekala bakterier. Och ungefär hälften uppvisar E. coli-bakterier. Ja. Kundvagnar.
Nej, men, ja, och varför? Jo, det ska jag tala om för dig. Därför att människor tvättar inte sina händer när de är på toaletten.
Nej, det är klart de inte gör.
Även att jag reser så mycket och är på olika tågstationer och hotell och så vidare. På sådana ställen så finns det väldigt sällan handfat in i badrummet. Utan det finns så att säga ett kollektivt handfat utanför.
Mm.
Därför att det ska gå snabbt så att ingen ska behöva stå i kö när du så sminkar inne på toa. Jag köper det. Men folk går i ta med fan från toa och ut. Ja. Jag vill ju stå som en sån här, hepp, 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 hörru du, lille vän. Dina jävla bajsbakterier som du har på dina tassar nu, de kommer hamna på kundvagnen, kaffemuggen, dörrhandtaget som jag har, tvätta händerna, era nej, det är äckliga jävlar.
Det är obegripligt.
Ja, det är fan i mig obegripligt. Ja. Hur man inte kan tvätta sina händer varit på toa. Och då vill jag säga, som kvinna rör man inte ens sina så att säga könsdelar. Nej. Vi står inte och håller i snippis.
Men det folk inte förstår är ju att det är ju inte bara ens egna könsdelar som utgör ett hot i den här frågan. De utgör ju egentligen det minsta hotet, i alla fall för dig själv. Utan det är ju handfat, kranen, toapappershållaren, dörrhandtaget och toaringen som du behöver vidröra kanske för att... Ja.
Mm. Och sen måste du tvätta dig. Skammen för fan om du inte tvättar händerna och varit på toa. Sluta bara, jag blir upprörd. De kan bli utvisade.
Ja,
det blir
absolut.
Utvisning. Lagförslag, 1 augusti 2022. Alla ni som inte tvättar händerna och varit på toa, ut mer bara. Bye bye. Hejdå.
Vad är uppfriskande att få röra upp känslor på det här viset med den sista...
Lista. Var det nu så att sista veckans lista inför sommaruppehållet vart en mashup med en rövhatt?
Ja, det blev det.
Var det det vi gjorde?
Ja, det var ju precis det som skedde här.
Annas jätteviktiga lista. Rövhatt.
Otroligt. Vilken crossover
vi grej. Vad vi kan, hörru. Vilken grej.
Verkligen. Verkligen.
Men det här är content.
Ja, det här är content. Snart är vi ju tillbaka på riktigt. Och då törs vi ju utlova en massa spännande teman för podden. Vi har fått en massa önskemål.
Vi har jättemånga spännande intervjuer.
Mm, det har vi. Vi har spännande intervjuer. Mm. Vi har fått önskemål om att prata om just infiltrationsverksamhet. Om ordningsvakter kontra väktare, om
avhoppare,
rättspsykiatri, om avhoppare och en massa annat. Så vi har ju en massa spännande att leverera till hösten.
Ska vi säga något om hösten? Vilken jävla höst vi kommer ha.
Ja, den kommer vara späckad av spännande saker.
Vi ska vara
med
på Nyhetsmorgon.
Ja, bland annat. Alltså, det kommer hända så mycket i höst.
4 september.
Mm.
Kom, är det Nyhetsmorgon? Det är 2 dagar efter boksläpp. Spännande. Ja, vi kommer ha en packad höst.
Det kommer
men
vi
kommer vara packade i höst, så att säga.
Det också. Och ni kommer vara med på hela resan, kan ni tro. Och med det får vi önska... Nej! Vi måste ju också säga att vi har en mailadress. hej@ljungdahlochjinghede.se. Den kommer vi kolla av hela sommaren. Det går bra att mejla oss. Eventuella samarbeten till samarbete@ljungdahlochjinghede.se. Och med det sagt så får vi väl inte göra så mycket annat än önska er en fantastiskt fin sommar.
Bra sagt, Jingis.
Bye!
Bye!